Hej och välkomna.
Välkomna
till Black Metal. Vi är tillbaka i våra fåtöljer, vår gamla inspelningsplats.
Ja, det är vi.
Under några avsnitt där så satt vi på barstolar och spelade in.
Ja,
I samma rum alltså, men i andra stolar.
Men nu sitter vi i våra fåtöljer igen.
Ja, bekvämt tycker jag.
Ja, skönt att kunna luta sig bakåt.
Mm. Ja, hur har din vecka varit? Gjort något kul?
Jo, men den har väl varit ganska bra skulle jag säga.
Mm.
Två saker som sticker ut. Idag skulle jag duscha.
Mm.
Då fanns det inget varmvatten.
Usch.
Sen vid 12.30...
Så du fick ta en kall dusch?
Ja, det fick jag göra.
Mm.
Och sen vid 12.30 så skickade Wilhelm, skurkarna på Wilhelm, ett sms om...
Är det din hyresvärd?
Ja. Alltså? Skickade de ett sms om planerat avbrott mellan 8 och 18 idag.
Ja, det är sent.
Ja, jag undrar om det är tillåtet att kommunicera så sent, men det kanske man...
Ja, man har inte tagit upp
det med så det var,
hyresgästföreningen.
Ja, jag tänkte det. Men annars så har det varit ganska bra. Jag har hållit på att ta mig igenom den där August-nominerade, vad heter hon? Selma Lagerlöf-biografin.
Ja, Anna-Karin Palms.
Ja. Ja. Den är ganska bra. Men det är ju fruktansvärt jobbigt att läsa en person som verkligen ser upp till personen hon skriver om. Selma Lagerlöf verkar vara ett sånt jävla as mot två personer hon var ihop med.
Ja.
Och var liksom manipulativ och var otrogen och liksom var på att lura båda två och så vidare.
Ja.
Men det beskrivs bara som att hon var lite konflikträdd och inte vågade säga åt någon. Liksom.
Ja.
Men hon var liksom supermanipulativ.
Ja, shit. Ja. Spännande.
Ja. Hur har din vecka varit?
Den har varit bra. Jag var och såg Hamlet på Göteborgs stadsteater. Den var bra.
Ja.
Ni kan läsa mina tankar om pjäsen på expressen.se där jag skrev om den. Och annars, ja. Jo, men det har varit bra. Läste en ny, jävligt bra bok. Matti Ollikainen. Han är franska trion.
Ja.
Han har skrivit en ny bok som jag har skrivit om i Dagens ETC. Och den boken är fantastisk.
Mm, den får man kanske läsa då.
Ja, det tycker du ska göra.
Mm.
Den heter Silverkulor i svart natt.
Jag nu tänkte säga det, att du får gärna säga vad den heter.
Ja, jag vet, jag hade glömt bort det först. Ja. Men så kom jag på det. Jag behövde faktiskt inte ens googla.
Nej, det gjorde du faktiskt inte. Du satt tillbaka lutad och bara väntade in svaret.
Ja, precis. Till slut
när
kom det.
När det skulle komma från ovan.
Mm. Och sen så har jag ju också läst veckans Strindberg-verk.
Ja.
Vad är det vi har läst den här veckan?
Den här veckan har vi läst Karl den 12:e.
Exakt.
Det är ett ordentligt hopp i svensk historia.
Ja, men vi är tillbaka nu i historiedramerna.
Ja, det är vi.
För det sista vi läste, det var ju kanske någon månad sedan, va?
Ja, det borde det vara. Precis. Det är nästan exakt en månad sedan, tror jag.
Mm, precis. Så då läste vi Gustav den andra Adolf, som ju var den sämsta av historiepjäserna.
Ja, det var det.
Helt outhärdlig.
Jag hade inga förväntningar på den här överhuvudtaget.
Nej, jag hade också väldigt låga förväntningar. Men de infriades inte, utan jag tyckte att den här var riktigt bra.
Vad kul att säga det, för jag trodde verkligen att jag skulle kunna sticka ut med att säga att jag tyckte den var riktigt bra.
Ja,
men du tyckte också
jag
det.
Jag tyckte också den var riktigt bra.
Ja, jag satt här, jag hade liksom förberett ett försvarstal för pjäsen här.
Ja, nej. Jag tycker att den är inte lika bra som Gustav Vasa eller Mäster Olof, för att de är ändå i sin klass för sig.
Ja. Men den är ju bra,
den
mycket
är bättre än Erik den 14:e.
Ja. Den är bra, den mycket är bättre än Folkungasagan.
Ja, den är bättre än Folkungasagan. Jag tyckte Folkungasagan var rätt kul, men den här är nog bättre.
Den här är inte lika rolig, skulle jag säga.
Nej.
För den här är ju, den sticker ut lite jämfört med de tidigare historiska dramerna på så sätt att den inte, vad kan man säga, bikaraktärerna är inte lika viktiga. Alltså de är viktiga, men de är framförallt viktiga i relation till Karl den 12:e.
Precis.
Och kretsar inte så mycket kring olika händelser på samma sätt som den kretsar kring Karl den 12:s psykologiska...
Ja, precis. Alltså det som framförallt, alltså det jag verkligen hatade med Gustav den andra Adolf, det var ju att där försökte Strindberg verkligen göra att nu ska jag göra ett seriöst jävla kungadrama. Ja. Som man liksom gör seriösa kungadramor.
Yeah.
Dramer. För det var ju då han hade den här batten med den här finlandssvenska,
ja, just det,
författaren som också skrev kungadramer.
Ja.
Och Strindberg skulle visa att han var bäst. Och då skrev han den här liksom otroligt researchade Gustav II Adolf, där allting liksom är ungefär som det faktiskt hände i 30-åriga kriget. Och ja, liksom så här, ja, men det är verkligen historien som står i fokus. Och det är verkligen liksom...
Ja, men han kände väl någon slags ansvar att faktiskt ge Sverige den kungen de trodde att de... Eller ge Sverige en bild av den kungen som de har fått genom historieskrivningen också.
Mm.
Som skulle framstå som... Alltså komplex som en kung ofta är.
Ja, precis. Men
det har han ju släppt lite i den här.
Ja, nu är det liksom tillbaka till att vara mer ett psykologiskt, politiskt drama på det, ja, sättet som Mäster Olof och Gustav Vasa också är.
Ja, Gustav Vasa är ju påminner ganska mycket om den här, för slutscenerna är ju ganska inte jättelika.
Nej,
men de påminner om
det
varandra.
Det finns paralleller. Men om vi bara ska ta vad den handlar om lite snabbt, så ja, Karl den 12:e, klassisk svensk kung, vann rätt mycket krig ett tag.
Yeah.
Sen så gick han mot Ryssland.
Känd när man kollar på sådana videos med folk som inte är från Sverige, som pratar om Karl den 12:e ibland i olika sammanhang, så pratar de bara om honom som det här liksom barnet som älskade krig väldigt mycket.
Så han var ju en Napoleon-figur liksom, yeah, innan Napoleon. Han stort fälttåg mot Ryssland, förlorade i Poltava.
Yeah.
Klassiskt slag.
Ja, det får man säga.
Vi är inga experter på militärhistoria här, men jävlar vad pisk vi fick. I Poltava, istället för att ta sig hem med svansen mellan benen, så hängde han i Turkiet i några år.
Ja.
Vet inte riktigt vad han gjorde där. Var det att han liksom låg runt? Fast han gillade ju inte sex i och för sig.
Nej.
Bada mycket hammam.
Träna och sånt där kanske. Han gillade att träna.
Du menar att han liksom gick på gym?
Nej, inte gick på gym. Men rida och sånt.
Ja, okej. Okay. Ja. Jo, så kan det nog vara.
Och, ja, som sagt, hammam. Kanske åt lite kebab.
Från lokal kiosk. De tog väl hem någon krydda också, va? Alltså, det är en sån klassisk grej att det kom till Sverige med Karl den 12:e. Jag kommer inte ihåg vilken krydda. Spiskummin, kanske.
Ja, det är möjligt. Men det låter... ja, det är möjligt att det var det. Jag vet inte riktigt vilken det var. Men du har rätt. Han tog med sig...
Någon krydda.
Ja.
Ja, han chillade där i 6 år i alla fall.
Yeah.
Och sen så åkte han hem med svansen mellan benen.
Yeah.
Och hoppades att alla skulle ha glömt. Men han vågade inte åka tillbaka till Stockholm.
Nej.
Eller ville inte göra det, för det skulle vara för förnedrande. Så istället så...
Åkte han till Lund. Och där kunde Strindberg känna igen sig, för det var ju det han gjorde också.
Precis, det var exakt samma sak Strindberg gjorde. När Strindberg kom tillbaka från sin exil i Frankrike, så åkte ju Strindberg tillbaka till Lund. Och det gjorde Karl den 12:e också. Och den här pjäsen, som då utspelar sig 16 år efter slaget vid Poltava. Då måste han varit i Turkiet länge. Ja, vi är för dåliga på det här.
Ja, vi behöver inte spekulera, men han var i Turkiet i alla fall.
Han var i Turkiet, han gjorde säkert en massa andra grejer också.
Ja.
Men han kom i alla fall hem till Lund 16 år efter slaget vid Poltava. Alla är så här, och där liksom sätter han upp sitt huvudkvarter, högkvarter. Och
samlar sina grabbar.
Samlar ett team.
Ja.
Som är en heistfilm.
Och då vet han inte riktigt vem man kan lita på.
Nej.
För han har hört väldigt mycket. Och han har ganska många ja-sägare omkring sig.
Mm, bara ja-sägare.
Bara ja-sägare. Så han vet ju inte vilka som tycker att han har gjort rätt. Vilka som tycker att han har gjort fel. Vilka som tycker att han borde bli avsatt. Och vilka som tycker att han är kungarnas kung.
Mm, precis.
För det finns ju lite av varje här.
Mm, exakt. Och... efter en del om och men, så blir det så att hans två Alltså först det är liksom, han har hört rykten om en kille som heter Götz.
Ja, yeah. Han vill ha kungen avsatt.
Som vill ha kungen avsatt, som verkar vara ett riktigt svin liksom.
Han vill få in tsarens son på den svenska tronen.
Ja, precis. För Karl XII börjar bli rätt, eller inte, han börjar inte bli gammal egentligen, men han börjar bli lite äldre och nu ska man försöka hitta liksom en tronarvinge.
Ja.
Vill han göra. Och den här Götz då, han har konspirerat lite mot kungen innan, men kungen vill ändå liksom höra vad han har att säga.
Ja,
så
precis.
Han kallar upp Götz då, baron Götz,
yeah,
på ett möte. Och där charmar Götz kungen.
Ja, för han berättar ju då att det här var bara ett spel liksom för de andra stormakterna i Europa.
Mm, precis.
Jag sa så här för att de skulle bli nöjda och glada. Det var liksom 1700-tals diplomati.
Ja, precis. Och Karl XII, som väl kanske till och med lite hade börjat inse att han var, att han själv var väldigt dålig på just så här maktspel och diplomati.
Yeah.
Han tänker så här, ja, men fuck it, alltså den här Götz, han kanske är liksom lite av en snake, men det är ändå bra att ha the snakes på sin egen sida.
Precis, så han sätter ju inte, han ska ju sätta sig i en fängelsehåla först då.
Mm.
Men så när Karl XII då har blivit kanske inte charmad, men som du säger blivit, börjat tänka om kanske och känna att vi kanske ska ha honom i närheten i alla fall, för han verkar vara ganska duktig på det. Då sätts han ju bara i en sorts rumsarrest istället.
Ja, precis.
Så han får ju ha ett helt vanligt sånt baronliv, men han får inte åka någonstans.
Nej. Och sen så tar han också in honom och liksom kör på en plan, som Götz har en plan att de ska trycka mycket nya pengar.
Ja.
För att på så sätt kunna resa en armé och gå mot Norge, vilket är Karl XII:s plan. För att går han mot Norge, tar han Norge från Danmark, så är det bra, för att då blir han ju en hjältekung igen.
Ja, precis. Och han slipper hotet från Danmark också.
Ja, precis.
Så för de har ju, hotet är ju både Ryssland och Preussen, och sen så går det inte så bra i Frankrike.
Nej.
Så då behöver han göra någonting för att Danmark inte ska attackera dem.
Mm.
Så då attackerar han först.
Exakt, men i Norge. Men ja, Götz då kommer på att men vi trycker upp en massa nya pengar, det blir bra. Samtidigt så tar Karl XII in en till medhjälpare. Och det är en person vi faktiskt har pratat om en hel del tidigare i den här podden, nämligen Emanuel Swedenborg.
Just det.
Mystikern, filosofen, ja, inte mer än man kan säga om honom. Vi har pratat om honom lite förut, framförallt i de avsnitten som handlade om Inferno-krisen och så. Då Strindberg var väldigt, väldigt inspirerad av Swedenborg.
Ja, Strindberg har ju varit inspirerad av Swedenborg också när han har funderat på sina olika, eller gått igenom sina olika historiska perioder.
Mm.
För att han gillade det Swedenborg höll på med. Så han har försökt kopiera lite av Swedenborgs arbete, kan man säga.
Precis, och Swedenborg själv skrev ju i sina dagböcker senare om sina år som medhjälpare till Karl XII. Och hade ju då insikter om Karl XII som Strindberg i sin tur använde sig av i sitt drama. Sen så är det som så ofta i Strindbergs historiedramer, vilket ju verkligen är någonting man gillar, en hel del fotfolk,
yeah,
med som liksom samlas i olika scener där de är missnöjda och sådär.
Ja.
Han var ju väldigt liksom bestämd, Strindberg, med att han inte ville berätta, och det har vi pratat massor om förut, men redan från när Strindberg skrev Svenska folket, vilket väl är liksom över 30 år sedan vid det här laget.
Ja, det är länge sedan nu.
Så var ju han väldigt noga med att man inte skulle berätta kungarnas historia.
Precis.
Utan man skulle berätta folkets historia.
Ja.
Och det fortsätter han med här i form av en massa små kul sidokaraktärer som dyker upp på olika sätt. Och,
en man som har varit med i Poltava.
Precis. En, vad säger man, småväxtperson.
Ja. Från Luxemburg.
Ja. Vad är han heter för något?
Han heter Dvärgen Luxemburg.
Ja, just det. Ja. Fick jag dig att säga det istället. Japp. Den småväxte personen
säger
Luxemburg.
Säger man inte kortväxt?
Oh, kortväxt kanske. Jag bara tänker på han, vad heter Carl-Henrik Svanberg. BP cares about the...
Small people.
About the small... Little people.
Little people, ja. Sa han. Ja,
small people hade också varit konstigt.
Ja. Just det, vad roligt.
Efter oljekatastrofen i Mexikanska gulfen 2010.
Ja.
Exakt samtidigt som Victoria och Daniel gifte sig. Jag var i USA då, nämligen. Och aha, jag kommer liksom ihåg att det var två stycken så här stora svenska grejer på TV. Ja.
Kommer du ihåg vilka som uppträdde på bröllopet?
Nu ska vi se. Alltså, Jocke Berg, va?
Det här kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg vilka som var med.
De, alltså, för de sjöng, eller de sjöng den Kent-låten i alla fall. Men det kanske inte var Jocke Berg själv som sjöng
jag
den.
Tror inte det, för att de två som jag minns som var med...
Darin sjöng, va?
Agnes och Agnes. Schiffs.
Just det, Agnes sjöng. Och Agnes sjöng nog utan dina andetag.
Ja, det gjorde hon nog. Och sen så kom hon en duett till också, tror jag.
Ja, just det. Sen var det Carl... Nej, var det Carl Philips bröllop när de hade Fix You med Coldplay?
Det här ringer en klocka. Men jag kan inte säga om det var exakt. Jag kommer ihåg att någon haft Fix You på ett bröllop.
Ja, riktigt märklig låt att ha på ett bröllop.
Ja, det är roligt. Synd att de har lite försvunnit från rampljuset.
Ja.
Det roligaste kungaparet, eller kungaparet, men
Carl Philip och Sofia.
Ja.
Ja, får väl se om man försöker sig på någon design eller sport eller
han kan ju återuppta sin designkarriär igen. Det är dags, alla har glömt.
Jag tror inte alla har glömt ändå plagiatanklagelserna. Just eftersom du har varit så många gånger, ja, varje gång han har försökt på en designkarriär. Det är också så jävla tuntigt att han bara tar sina liksom gamla coola farbröders olika intressen. Alltså så här, Sigvard Bernadotte var ju liksom en bra designer på riktigt.
Ja.
Prins Bertil var en bra racerförare på riktigt, antar jag. Och så ska han bara liksom härma dem. Jag tycker att det är hitta något eget.
Du kan ju designa lite, Carl Philip.
Som Sigvard.
Ja. Det är roligt att de bara går omkring liksom, och hon får liksom uppmuntra honom till olika liksom, testa olika jobb hela tiden. Som Buster i Arrested Development.
Ja, men han är verkligen Buster. Ja. Buster i Arrested Development. I alla fall. Karl den 12:e.
Ja.
Var var vi?
Vi var på Swedenborg.
Ja, just det. Swedenborg har också en tjej som han är förlovad med.
Mm. Är det Mentia?
Emerentia.
Ja.
Tror jag man uttalar det.
Polhem. Aldrig hört talas om den namnet innan.
Nej. Emerentia Polhem. Och hon är dotter till den jättekända, fortfarande ändå får man säga, uppfinnaren, tappat hans förnamn bara för det, John Polhem.
Kristoffer? Nej.
Jag minns inte. Polhem i alla fall. Ja. Han var en känd. Många skolor är döpt efter honom.
Ja.
Så man vet att han var smart. I alla fall. Swedenborg hade jobbat för honom, blivit kär i hans dotter. Enligt den riktiga liksom, det som faktiskt hände var att han blev jättekär i henne. Alltså han var väl typ 30 eller något. Hon var 13. Eller Polhem tyckte att det var en jättebra idé att de skulle bli tillsammans. Emerentia 13 tyckte inte att det var en jättebra idé.
Nej.
Hon tyckte att det var en jättedålig idé, för hon ville inte bli tillsammans med liksom hennes pappa Bas, kompanjon, för att hon var 13. Och så. Men Polhem var, eller Swedenborg var i alla fall jättekär i henne och ingick någon sorts pakt med pappan då, om att det ändå skulle bli ett giftermål.
Yeah.
Men sen så sa Emerentia, då blev liksom hon suicidal typ, eller jätteledsen.
Yeah.
Och då får man ändå ge, och man kan väl inte ge honom så mycket i den här situationen i och för sig, men han backed off.
Yeah.
Han sa okej, nej, det här kanske inte var, jag kanske liksom inte vill göra den här Jerry Lee Lewis grejen ändå, för att det är liksom ja, inte bra.
Nej.
Och så svor han sig också sig själv till livslångt celibat efter det. Jag vet faktiskt inte riktigt om Nej. Han höll det eller inte, men det gjorde han i alla fall.
En bra fråga.
Ja.
Kanske kan skriva en avhandling om det.
Ja, ett riktigt bra avhandling.
Ja.
I alla fall. I den här pjäsen så är det lite annorlunda.
Yeah.
Här är Emerentia nämligen en gigantisk flirt, skulle man väl kunna säga.
Yeah.
Hon är en kvinna som verkligen vill ta sig uppåt med hjälp av ja, sin kropp i princip. Ja. Och hon vill framförallt, hon har siktat in sig på kungen då, som hon liksom ska förföra.
Så då baktalar hon.
Så då, ja, precis, hon går till kungen först, raggar på honom som fan. Kungen verkar lite sugen först.
Ja.
Men till slut så säger han fuck you, Swedenborg är min boy.
Ja.
Och
jag visste att du skulle komma, jag bara lurade dig.
Precis. Och det här ska då illustrera flera saker. Dels då den klassiska Strindberg devisen, man kan aldrig lita på kvinnor.
Nej.
Men sen också att Karl XII ju var en person som var, sägs det, helt ointresserad av sex.
Ja.
Så
han gillade krig.
Han gillade krig. Det var det han förstod sig på.
Fan, han hade älskat ett sånt bord som man kan trycka på en knapp så blir det Dungeons and Dragons bord.
Det hade varit liksom hans dröm.
Det hade i och för sig varit Strindbergs dröm också, tror jag.
Strindberg hade älskat D&D. Ja. I alla fall. Ja, efter den lilla avstickaren så går vi tillbaka till de mer liksom politiska göromålen. Och då visar det sig att det här med att trycka upp en massa sedlar för att använda till ett fälttåg, det har gått åt helvete.
Ja.
Och det är faktiskt inte så mycket Götz fel, för Götz har hela tiden sagt vi trycker upp 2000.
Två miljoner. Och sen så blir, men det är något missförstånd som sker där, för att kungen tror ju att han ska göra det och Götz tänker ju att han ska göra det.
På något sätt så blir det 20 miljoner.
Ja, den matten får inte jag upp riktigt, för kungen säger att han har...
Men kungen säger ju, vad fan, jag godkände ju bara att... För Götz säger 2 miljoner, och då säger kungen, men jag sa åt dem att de skulle göra 10.
Ja, precis.
För att kungen blir... är dum i huvudet, ja, och tänker att... men 10 är ju ändå bättre än 2, så vi kör 10 istället för 2.
Ja.
För kungen vet inte vad inflation är för någonting.
Nej.
Och då är det liksom någon i beslutskedjan, kanske kungen själv, han kanske bara liksom försöker släta över sitt stora misstag, men någon i alla fall har gjort så att istället blir 20 miljoner.
Ja, jag fattar inte hur det går till, men det är...
någon sorts missförstånd. Ja. Inte så mycket Götz fel upplever
jag.
Nej,
det är det inte överhuvudtaget. För han blir ju lite sur också.
Och då kommer vi till den femte och sista akten. Eller tablå som Strindberg kallar det här. Mm. Eftersom det är väldigt korta akter. Det är en ganska kort pjäs det här, ska jag säga. Också, vilket är till dess stora fördel.
Och i den femte akten, eller tablån då, så befinner de sig i Norge.
Exakt. Och Swedenborg är där, Götz är där, lite annat hovfolk är där. Lite adelsmän som börjar bli mer och mer trötta på kungen och börjar fråga sig om det inte är dags att ändå kanske ha ihjäl honom. Götz är liksom självmordsbenägen för att han tycker att det är liksom han som har fuckat upp allting. Eller så tänker han bara att alla kommer skylla på honom, eller att alla redan gör det, vilket alla lite gör, tror jag.
Och kungen börjar bli ganska nojig också.
Ja, precis, för det verkar, det har liksom gått upp för alla att så här fälttåget mot Norge kanske inte var en så bra idé.
Nej, och då blir man ju ännu mer, alltså det blir svårare att få till en gynnsam fred ifall man liksom misslyckas med det här fälttåget i Norge.
Exakt. Men kungen i Norge, kungen bestämmer sig för att typ ställa sig i en skyttegrav. Eller, jag fattar inte riktigt vad fan det är han sysslar med.
Nej, han hör skott utifrån. Så han
börjar gå ditåt.
Han springer ut ur tältet, ja, för att han ska bort mot skotten.
Precis. Och så blir han skjuten och dör. Ja. Och det är fortfarande inte riktigt någon som vet vem som faktiskt gjorde det. Nej. Om det var liksom en norsk eller dansk då kula. Eller om det var någon i hans liksom närhet som mördade honom.
Ja. I den här pjäsen så är det Gud.
Ja, precis. Eller det sägs väl nästan rakt ut.
Ja. Först säger kom därifrån och pekar på fästningen. Och nästa person säger, det kom därifrån och pekar uppåt mot himlen.
Ja, exakt.
Det var inte för att Karl XII inte trodde på Gud, utan han var en troende man. Utan det var mer bara kanske för att det var hans tid.
Ja, och för att han, alltså den har ju lite så av det här grekiska dramat i sig på det här sättet, och det här är inte min analys utan någonting jag läste i kommentarsvolymen, att han hade liksom betett sig som gud när han var på jorden, och därför blev han till slut straffad av en godomlig makt.
Det var en skarp analys av det, tycker jag.
Nej, det var som sagt inte min analys. Men jag tyckte att den var skarp när jag läste den.
Ja, det var absolut.
Och han dog då, och kulan sägs det då, det är väl inte helt belagt heller, ska inte ha varit en kula utan en knapp.
Precis, och det, den här knappen, eller inte den knappen, men knapp som objekt introducerades i början också.
Ja, just det. Ja, det var en liten tjeckovsk pistol där. Och den här knappen, det sägs att det var, det är väl som sagt väldigt osäkert om det var det. Den knappen kan man gå och se på Varbergs fästning. Mm. Där man ju också kan se Bockstensmannen och mycket annat kul.
Ja, man kan också kallbada och man kan...
Trevlig stad, Varberg. Jag ska faktiskt
dit det
ikväll.
Och jag älskar Varberg. Ja. Vad ska du göra där? Gå på teater?
Nej, min mormor och min mamma fyller år.
Aha, gud vad roligt.
Ja, grattis till er om ni lyssnar.
Grattis till er, ja.
De fyller år på samma dag.
Ah, ja.
Lustigt nog.
Är det därför du är så finklädd? Jag tyckte du är alltid finklädd, men du var lite extra uppklädd idag, känns som.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Eller så är det bara din vanliga...
Ja.
Du är vårsnygg.
Ja, tack. Ja, i alla fall, det var den här pjäsen.
Ja. Det finns inte så mycket mer att säga om själva pjäsen, tror jag.
Nej, annat än att den var kul.
Ja, det var den.
Vad tyckte recensenterna om den här?
Lite blandat, faktiskt.
Ja.
Jag har försökt göra lite av en sammanfattning. Det fanns inte en... Fanns inte en text som var mer intressant än någon annan. Nej. Så kan vi säga. Utan alla recensioner var ungefär lika tråkiga oavsett vad de tyckte om den. Men det första som hände, för det här är ju då, den här recenserades på Alla hjärtans dag 1902. För den spelades då dagen innan, 13 februari 1902, på vilken teater var det nu igen?
Dramaten.
Dramaten, just det. Och det första som ändå är att Tor Hedberg skrev i Svenska Dagbladet, han älskar den här.
Ja.
Han tyckte att den här var bättre än det mesta som Strindberg har skrivit den senaste tiden.
Mm.
Och jag behöver kanske inte läsa upp exakt vad han har skrivit, men han hyllar framförallt den här ensamhetskänslan som finns i pjäsen. Och det gjorde ju vi också.
Mm.
Men Tor Heberg var också typ den enda som älskade den här.
Ja, vad tyckte de andra?
Men för Per Stav, han skrev i Dagens Nyheter. Och han tyckte att den inte var särskilt enhetlig.
Den är lite kaosig.
Ja, den är kaosig, men jag tycker också att han har ganska fel i att det skulle vara någonting som är relevant här, för att den behöver inte vara enhetlig.
Nej, jag tycker att den funkade så faktiskt.
Ja, och för att framförallt, eller som jag sa tidigare, att allting som händer är ju egentligen bara att det kretsar ju bara kring Karl XII. Det är inte så att de andra karaktärerna har scener med sig själva där de inte pratar om Karl XII, utan de har ju inget eget liv, utan allt handlar ju bara om Karl XII. Och då gör det ingenting, för att man fattar liksom, den röda tråden är bara Karl XII. Men Karl David Aversén, han tyckte inte att problemet var att de inte var enhetlig.
Nej.
Utan han har samma kritik som han alltid har när det kommer till historiska dramerna, att de inte var tillräckligt historiska. Och det kan man, alltså det argumentet kan jag faktiskt köpa den här gången, för att det är ju verkligen en viss bild av Karl XII som ges i den här pjäsen. Det är ju inte hela Karl XII:s liv.
Nej, som nej, det är det inte. Hela, det är ju liksom Karl XII på slutet som misslyckad och
ja, precis. Inget av det här att han är liksom sån war god. Inte med, utan det är bara det börjar ju som vi nämnde förut med att det gått åt helvete. Så det är ju,
vilket ju också gjorde till slut.
Alltså, ja, precis.
Det måste man ju ändå säga. Att i slutändan så var han ju en sopa liksom. Alltså han förlorade ju.
Precis. Men nästan alla andra verkar vara lite mer på Pestavs sida ungefär. Att de tycker att den är lite... Alltså,
lite kaosig.
Ja, precis. Men jag fastnade för en insändare. Som skickades in till Nya Dagligt Allehanda. För det är signaturen W, men jag vet inte vem det är som har skrivit den. Det kan ju vara en person ur borgarklassen, eller så är det en journalist på tidningen. Men det står, det är ju insändaren i alla fall. Står det att det är. Och den här personen frågar sig hur man kan vilja framställa en vrångbild av det svenska folkets hjälte. Hur kan en svensk teater ta till uppförande detta skådespel, och hur är det möjligt att en svensk vill gå och se hur den beundrade svenska hjältekonungens högsta egenskaper, hans mod och omutliga sanningskärlek dras ner i smutsen?
Ja, det är...
Och det är ju roligt, för att det är inte så... det är ingen som säger att han inte är modig. Om så är han ju modig.
Ja, precis. Men också dumdristig.
Ja.
Och det var väl det Strindberg ville få fram egentligen.
Ja, precis.
Alltså Strindberg var ju alltså sen länge, och det har vi pratat om förut också när vi pratat om svenska folket, men också om den, för det här är inte första gången Strindberg skriver skönlitterärt om Karl XII heller, ska vi säga, utan det har han gjort en gång förut i en novell från slutet av... Ja, någon gång på 1880-talet tror jag. Ja. Eller 1890 kanske. Som handlar om Karl XII:s likfärd.
Ja.
Eller hans begravning. Där framgår det ju också att August Strindberg var ju väldigt liksom negativ till den här bilden av Karl XII som hjältekung. Alltså han tyckte ju inte att den var... rättvisande.
Nej, jag undrar hur, för han kommer du ihåg det 30 november firandet som spårade ur?
Vilket?
I hans ungdom.
Jaha, ja just det.
Där de har byggt upp en läktare.
Ja, just
och så
det.
Kunde inte alla se bara för det. Och då blev det ju uppstod tumult. Och Strindberg såg det här och skrev väl om det i något tidigt drama, jag kommer inte ihåg vilket.
Ja, precis. Men då var ju Strindberg typ 17.
Ja, precis. Men då var det ju inte... Alltså, det han var fascinerad av var väl kanske framförallt inte liksom Karl XII.
Nej, utan han hade inte så mycket med det att göra, utan det var mer bråket som Strindberg tyckte var lite kul. Sen så fick han väl den här bilden av Karl XII när... Vad fan hette han för någonting? Det var en väldigt inflytelserik historiker på...
Fryxell.
Ja, precis. På 1850-talet. Fryxell, som Strindberg också använder som sin primära källa för det här dramat och för flera andra av sina historiska dramer också, tror jag. Och han var ju liksom av, han var ju polemik med Geijer och de här som hade hävdat att Karl XII var en hjälte kung, och Fryxell var ju liksom mer kritisk.
Yeah.
Och Strindberg gick på Fryxells linje.
Yes. Ja.
Ja, vänta. Det var väl allt vi hade för den här veckan,
jag
kanske.
Jag tror det.
Hur många opiumkulor vill du ge den här pjäsen?
En stark 3.
Ja, den landar nog på en svag 4 faktiskt.
Ja.
Jag tyckte den var härlig.
Ja, det var den.
Och kort.
Ja.
Nästa vecka så ska vi läsa en till historisk pjäs. Då blir det dags för Engelbrekt.
Var det det?
Ja.
Jaha, vi kan blanda det ihop. Det är förklämmet att vara Kristina nästa vecka.
Nej, Engelbrekt kommer härnäst.
Ja.
Och den är också kort. Så det är härligt.
Underbart.
Yes, ni får gärna ge oss en sån här rating på... Nej, ja, iTunes eller Spotify eller vad ni nu lyssnar, blir vi jätteglada. Och så får ni ha det grymt.
Ja.
All right.
Ha det bra.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.